Hej och välkommen till Athena Jerusalem, Sveriges bästa okrediterade teologiska intervjupodcast. Med mig har jag Annika Wilsén.
Hej, kul att se dig och alla er lyssnare.
Ja, vi ser inte er lyssnare, men vi uppfattar er.
Ni är med som oss sorts, på något sätt.
Som någon sorts tyst, anonymt hot eller uppmuntran.
Ja. Hur mår du, Anton?
Jag mår bra. Tackar som frågar. Jag jobbar på en grundskola just nu. Aneby kommun. Så det är kul. Man lär sig mycket. Det är väldigt kul det här med att jag hankar mig runt med olika småjobb. För man lär sig så mycket om olika institutioner och sådär. För att annars ofta när man ska liksom prata typ skola, då måste man så här rekonstruera sina minnen som man hade från länge sedan. Liksom. Men nu kan man faktiskt se igen, ja, men hur är det i skola? Liksom, och så. Ja, det är kul.
Det är bra, du får också material till kommande liksom, teologiska artiklar, tänker jag. Men man ska skriva om det demoniska i skolan eller sådana grejer.
Så. Ja, precis. Men ja, man blir lite skolkritisk när man jobbar i skolan. Men det kanske inte folk i gemen blir. Men jag kan ändå bli lite skolkritisk, känner jag. Att jag det kommer upp en liten ådra. Ja, också mycket som är kul. Man får lära sig så mycket så här kunskap som är typ, eller så här, att man har typ så här tekniklektioner och så går man igenom mekanikens gyllene regel som din son är väldigt intresserad
av. Han älskar det. Det är den enda sanna gyllene regeln, tycker jag. Kan du den, eller?
Det man förlorar i kraft, nej, det man vinner i kraft förlorar man iväg.
Ja, jag tror det spelar inte så stor roll vilken ordning du säger det. Men
vad har du för dig? Hur mår du?
Jag mår bra. Jag ska börja en ny utbildning imorgon. Jag ska bli barnmorska.
Kul.
Ja, det blir jättekul. Så att nu ska jag för första gången på mer än 10 år liksom sätta mig i skolbänken på heltid och ha en klass och läsa ett program. Mm. Så det känns liksom pirrigt och väldigt roligt.
Ja, men det känns ju väldigt spännande. En jordemor ska det bli, eller vilket land man säger så?
Ja, men jag tror man säger i Norge, och sen så finns det även i Sverige en del som vill liksom förankra barnmorskyrket tillbaka till liksom, någon slags mer ursprunglig eller naturligt sätt att förhålla sig, som liksom lyfter fram jordemoden. Ibland pratar man om det som ett gränsyrke också, att man liksom finns där i gränsen mellan liv och död, typ. Att få vara en följeslagare där. Vi får se om jag...
Det låter nästan som att du kommer gå utbildning och bli någon sorts andeväsen eller något sånt.
Ja,
där,
eller hur? Ja. vi får se.
Vad spännande.
Jag kanske lämnar kyrkan på kuppen och allting.
Varför då? För att du blir
andeväsen? Jag blir ett andeväsen istället.
Precis. Ja. Åker emellan världar och tillstånd.
Ja, jag hoppas inte det.
Du är ändå förtjust i kroppen, så att det skulle vara tråkigt om du blev ett rent andeväsen.
Ja. Det är sant. Det sa du ett sant ord.
Vet du vem det är vi ska intervjua den här gången?
Ja, men tänk att jag gör det.
Ja, vad kul.
Stephen Fowle.
Ja.
Ja. Teolog. Vad är det? Förlåt, där kan du klippa bort sen. Men det är inte bibelteologi, det är teologisk...
Jag vet inte, teologisk tolkning av Bibeln kanske. Teologisk tolkning av skriften.
Ja. Som är liksom hans område. Och avgudadyrkan är det som han har skrivit en bok om. Och som ni pratar mycket om i avsnittet.
Precis. Det är kul.
Ja, verkligen. Mm. Det tycker jag är uppfriskande. Lite mer om avgudadyrkan.
Ja, men det vill man ju alltid prata om nästan. Mm. Men ja, precis. Det är lite mer så här, vad ska man säga, processen att bli en avgudadyrkare kanske. Ja. Man kan säga. Och ja, hur det kommer sig. Han har lite mindre av en bok så här, där han pekar på typ så här det här är avgudadyrkan, det här är avgudadyrkan, och mera liksom, hur kommer det sig att man blir en avgudadyrkare egentligen?
Ja, men innan avsnittet, har du något du vill dra eller?
Jag tror du har någonting som du vill dra.
Men jag kanske
kan lyssna lite och sen så får jag se om jag har någonting att säga.
Ja, just det. Nej, men det har väl inte undgått så många att Sverige är på god väg att bli en, vad säger man, pseudofascistisk stat under det här tidavtalet. Och det jag tänker nu senast på är ju angiverilagen som man håller på och utreder. Angiverilagen eller anmälningsplikt som de vill kalla det. Det innebär ju då att liksom man vill göra det till en lag att vi måste ange folk som vi misstänker är papperslösa. Jag jobbar ju då inom vården och som det är nu så är inte formulerat något undantag eller så för varken typ skola eller vård, utan om jag skulle vårda en patient så skulle det innebära att det enligt lag så skulle jag behöva ange den till polisen om jag misstänker att det är en papperslös som jag vårdar. Mm. Vilket såklart strider mot så här, alla våra etiska koder och allt man har lärt sig om hur man är en både vettig medmänniska och såklart professionell sjuksköterska eller så. Mm.
Kan man då säga att man föredrar att folk ska liksom då ligga och blöda ihjäl på något betonggolv snarare än att söka vård typ?
Ja, så tänker jag det. Då har de, om det är några som stryker med extra för att de inte söker vård, för att de inte vågar, ja men då har man ju blivit av med ett par till papperslösa. Alltså det är ju ett sätt att inte tillskriva dem ett människovärde, tänker jag att det är. Men så då har jag, än så länge är det ju här ett förslag som ska utredas. Så vi får se exakt när det liksom blir skarpt läge. Men jag var lite så här intresserad av så här, finns det, hur ser motståndet ut mot det här angiverilagen? För mig så låter det här som typ Nazityskland eller DDR eller liksom så. Fackföreningarna har ju varit på och liksom våra professionsorganisationer i viss utsträckning liksom att vi inte vill, att det är liksom inte förenligt med typ att vårda eller att vara lärare i skolan eller så, att ange människor. Och så var jag inne också och läste vad Elisabeth Sandlund i Dagen skrev för att se om det finns mer vad ska man säga, ett kristet perspektiv på det. Men det, och det tycker jag var riktigt bra som hon skrev om att ja, men dels såklart att det är förkastligt på alla sätt, men, och hennes slutsats är så här, om det här blir verklighet, det som kommer behövas är att vi det är tillräckligt många människor som är rakryggade och är beredda att göra civil olydnad och inte ange sina patienter eller elever. Och liksom genom att göra det så kanske de räddar ett, i alla fall lite av humaniteten i Sverige eller humanismen eller så. Mm. Så det håller jag ju med om. Att jag tror att det liksom jag har aldrig tänkt någonsin i mitt liv att det skulle behöva på grund av lagarna ha så här etisk stress kring, ja, att vårda helt enkelt. Alltså när man blir sjuksköterska så tänker man så här, det här är ett sätt som jag kan göra gott på. Och så kommer det liksom eventuellt lagar som innebär att man måste göra ont om man ska följa lagen i sitt jobb liksom. Och jag tror att det är liksom många både vårdpersonal och läkare som har den instinkten på något sätt att det här är onda lagar. Men så det var en lång harang som jag tror liksom alla som lyssnar på den här podden håller med om. Men det jag funderar på också är liksom hur kan kyrkan bli en tydligare röst emot att vi blir en fascistisk stat? Eller fascistoid i alla fall. Ja, men tänker jag, en sån grej är ju i alla fall att om det blir verklighet med angiverilag så borde typ kyrkan har en fond för att betala så här böter och sånt som man får om man gör civil olydnad. Och alltså, jag vet inte vad, man kanske blir av med jobbet också. Eller liksom, då är det väldigt viktigt där att det finns att man hjälper
Ekonomiskt.
varandra också ekonomiskt, tänker jag. Så att man kan rakryggad gå emot liksom det onda. Vad tänker du att kyrkan kan göra?
Eller jag är för alla sorters sådana fonder. Så
Ja,
att,
jag tänker det. Du har
absolut.
ju planer på fonder för att hjälpa folk med skuldsanering eller med
Ja.
typ konsumtionslån och sånt där. Ja.
Jag lyssnade på ett väldigt intressant avsnitt apropå det här. Det här är lite off topic, men vi får se. Det var alltså att i USA så har man ju ska, får man ju sjukvårdsskulder är ju väldigt stort liksom. Och man får ju ofta väldigt stora sjukvårdsskulder. Och det här är också en sorts sån här, vad ska man säga, spekulationsvara som man kan handla och köpa med. Liksom. Man kan köpa folks medicinska skulder. Och oftast de som får så här skulder som är utmätta, liksom, de är ju sådana som absolut inte kan betala dem. Liksom. Och då är det liksom en liten så här betting, då köper man dem väldigt billigt, sådana här skulder, för att man bettar på att ja, men några kommer vi kunna tvinga liksom, att betala lite grann i alla fall. Liksom, så där. Så då kanske man köper det för typ 5 000, så köper, eller 5 000 dollar, så kanske man köper ett skuldvärde på, inte vet jag, 2 miljoner dollar eller något sånt där. Så då är det vissa så här kyrkor som har börjat med det också, och andra liksom som att man köper upp så här medicinska skulder och liksom bara ska säga då, nu har vi köpt din skuld är förlåten, typ, eller din skuld är liksom,
Men det är starkt.
ja. Precis, så det, men det är liksom inte riktigt kanske man kan göra här, men jag vill bara, det är väl bara poäng att jag är för alla sådana typer av fonder, typ.
Men det jag tänker också skulle vara bra om man gör något sånt i kyrkan, det är att man får upp det samtalet i kyrkan i stort. Det vill säga att man inte bara lämnar över det till individerna att fatta det beslutet, utan att så här, på ett församlingsmöte, ja men nu fattar vi ett gemensamt beslut om att böter som beror på att folk vägrar ange folk, de ska betalas av kyrkan gemensamt liksom. Och då tänker jag att om, ja, man förhoppningsvis är med och medvetandegör fler om att det här är vansinne liksom. Och får man inte med sig alla, då kanske man, jag vet inte, kan liksom, ja, jag vet inte, vad ska man göra om folk inte tycker det är en bra idé utan vill ha en fascistoid stat?
Nej, jag vet inte. Jag tänker att problemet är väl att det alltid kommer finnas, alltså om man tänker bara i vårdsituationen, så tänker jag att det kommer alltid finnas tillräckligt många paragrafryttare för att de ska ange folk liksom.
Ja. Men det är ju det
Någonstans.
att så länge man riskerar att någon anger en så kommer man ju inte våga söka vård, typ.
Nej, precis. Även om typ 98% inte gör det, så om det är 2% som gör det så är det ändå liksom en risk liksom.
Ja. Så det är också det. Vi kanske får börja mer med sådana här alternativa vårdkliniker för papperslösa, typ. Som typ inte har behövts, funnits så mycket, som funnits i viss utsträckning, men ändå typ i Linköping i alla fall vet jag att de sa att ja, men vården hade blivit bättre på att ta emot papperslösa som de skulle. Och då behövde de inte liksom jobba lika mycket på den här Tinnarökliniken. Jag vet inte hur aktiv den är idag liksom. Men
Nej.
att väcka liv i sånt där kommer man säkert behöva göra igen. Och där kan ju kyrkan vara med och finansiera och liksom, ja, uppmuntra sina medlemmar och delta i sådana saker också. Ja, men att det är viktigt och på något sätt, kyrkan får inte vara så rädd för att bli politisk, att den inte vågar ta ställning för den svaga, typ.
Jag håller med. Bra sagt.
Ja, men det är bra.
Bra
Det var det.
rutet.
Ibland måste man få skjuta lite också.
Ja.
Har du tänkt på något?
Nej.
Nej.
Jag kan väl säga att nästa gång kanske jag kan prata om en dygd som har tappat mycket i värde, men som är ganska fin, och oskuldsfullhet skulle jag vilja lyfta upp någon gång.
Okej, ja, spännande. Men vi lämnar det som en teaser till nästa avsnitt. Ja, spännande. Ja.
Så då ger vi oss in i intervjulandet.
Ja, men det låter bra.
Welcome to Athena Jerusalem, Professor Stephen E. Fowle. For those of our listeners who don't know you yet, how would you introduce yourself?
I've just started a brand new job, so that might be the most interesting thing to know about me right now. I moved from Baltimore, where I was a professor of theology at Loyola University, there, a Jesuit university. And I've just become the president of the Episcopal Church's seminary in Berkeley, California. So I've gone from mostly teaching undergraduates to now being part of a seminary context. I'm very excited. It's been a really interesting move for me, and it was something that I felt God had been calling me to think about for a while, and then this opportunity came up, and everything seems to have worked well. Mostly I work in the New Testament. That's sort of my scholarly specialty, but primarily I'm interested in bringing questions of systematic theology and ethics to a conversation with the New Testament, maybe.
It seems to be kind of like a trend that the barriers between the disciplines are breaking down a little bit. I mean, in Paul studies, it seems also that systematic theology is kind of let in a little bit more.
Slowly. Yeah. It's, I think both in terms of curriculum and in terms of scholarship, the barriers that used to be really hard to penetrate are now becoming more porous. They're still there. And there are lots of reasons sort of structurally why they might stay there for a while, but they're also being breached. And that's a good thing, I think, good for students, for people who are interested in theology generally, and probably good for scholars too.
Well, I agree. And since we're talking about it, so you are a theologian by training, and you work very closely with scripture, as you said. And if you kind of lay the scene here a little bit, you could say that there's his classical historical critical study of the Bible, where you kind of the text that you study is kind of like a discrete, disconnected part, and that's what you study. The emphasis is on the meaning then.
Right.
And on the other hand, there is biblical theology, where you kind of take these chopped up parts of scripture and you try to see if and how they fit together and where they differ from each other, those little pieces. And then there's theological interpretation of scripture, which I think is kind of your field. So what is that, and how do you fit in if we consider this kind of terrain that I laid out?
Well, certainly by training, I have that historical critical background in Paul, but I was always very dissatisfied with that work for two reasons, I suppose. One is sort of internal to those practices, because I was always skeptical that the methods we were using for historical reconstruction were really very effective. I think I was always concerned that people put way more confidence in the methods than they really deserved. And at the same time, I was also dissatisfied because almost everyone who reads the Bible reads it because they're part of a faith community, because they have a set of religious convictions that they want to bring into conversation with the Bible. They want scripture to guide their lives. They look to scripture for guidance. All of the things that Christians have historically done with the Bible, professional biblical scholars are radically ignoring. And it seemed to me that the reasons for that systematic avoidance were not really very valid anymore. They may have been at one time, they weren't anymore. And that it was time to try and reinvigorate the practices of Christians bringing their theological convictions into a conversation with scripture. Part of that was I had to do it myself, because when I started teaching at Loyola, the vast majority of the courses we taught were theology courses, introduction to theology, and other sorts of theology courses that all of our students were taking. And I needed to be able to talk about those things. And so I had to start studying more theology myself to prepare for my classes. And that provided me with some of the resources, as well as my colleagues, provided me with some of the resources to carry out the conversation I felt needed to be carried out at a scholarly level.
How are you kind of viewed from those guys doing a more historical critical study of the Bible? Are they fond of you? Are they kind of giving you glances sideways or so?
Well, it's a good question. They probably would answer it better than I would, but so a couple of things I would say. I can do the historical critical work, and I am not opposed to people doing it. And I have close colleagues and good friends who do that work. I can do it too, and I have done some of it. I understand how to investigate a text in those ways, but I'm not particularly satisfied stopping there, nor do I think it's always required that work be done. I'm not opposed to people doing it, but I don't think it's as essential maybe as they do. So we are friendly, but also wary of each other, perhaps. Among the theological interpreters, there are some who want a much narrower focus on more strictly sort of the topics of systematic theology. They've been very important contributors to the work of theological interpretation. But I am also much more committed to keeping that field broader, beyond systematics. I think certainly thinking of theological interpretation, scriptural interpretation with regards to, say, prayer or worship, could be an important part of theological interpretation, or using art as a form of theological interpretation of a text. I want to keep that field of theological interpretation as broad and open as I possibly can. So where others are much happier to have, and want me, I think, to have more structure and rigor in my definition, I think theological interpretation is any interpretation of scripture that keeps theological concerns to the forefront. And I think there are a lot of ways to do that. So those folks, I think, are probably also a little bit unhappy with me as well. But I'm also someone whose scholarship always depends on relationships. There's too much to know, too much to think about, to try to do it on your own, all by yourself. And so just by disposition as a scholar, I am always eager to have conversations, either in writing or in face-to-face, like we're having now. So I can't make enemies. Well, I can't keep people as enemies. I can't treat them as enemies. They may not always consider me an ally, but I'm eager to talk to almost anybody.
That seems like a very nice way of being a scholar. I don't know what to say. Very, very amicable. Which is direly needed, I think. It's a lot of trying to chop each other down. In academia.
I've been sustained by scholarly friendships for nearly 40 years, and I wouldn't do it any other way. Now, there obviously people I have some pretty sharp disagreements with, but on the whole, I my work depends on a sort of network of scholarly friendships.
So we're going to talk about a book that you've written, and it's about idolatry. And fittingly, it's called Idolatry.
Yes, I did not pick that title. The press, the press said one-word titles are better.
Mm. So, what was your original title then?
Oh, it was something about keeping your attention focused on God, but I can't even remember now. That was so long ago, and they shot it down, you know, within a week or so. They said, "We like this. We like this manuscript, but not the title." So. They're the publishers, they get to pick. So,
oh, sad story, but it is a catchy title.
For... yes. Yes. I mean, there are lots of things you could do. You think of it as a user's manual or something like that.
yes. First, take a piece of wood. I think you could just read like, is it Isaiah to get like the basic instructions how to do it?
Yeah, the guy cuts down a tree. He uses some of it to cook his lunch, and another part he makes into an idol. Yeah.
Yeah.
Yeah, I like that. That would have been, take this tree. That would have been a great title.
Yeah, that would be a good title. Well, that's the next book. And that could be like the more... maybe user manual.
Yes.
Screw. What's it called? The screw. The guy that C.S. Lewis writes about. Write in that style.
Yeah, the screw tape letters.
Yeah.
Yeah.
Yeah, that's the one. Yeah.
Yeah. Yeah.
Yes. anyway, so you're kind of discovering or leading us to have a look at how believers fall into idolatry. And you do this in a very biblical fashion. And in the beginning of the book, you talk about your interaction with students and how their kind of incredulous reactions to how Israel could possibly fall into idolatry when they have all these miracles and the parting of the Red Sea and, you know, all of those things. How could they fall into idolatry? Could you just talk a little bit about their reaction and how they kind of set you off on this journey?
It's one of maybe the only thing I've ever written that really got me. It was really my classroom teaching that got me started thinking about it. Our students often come with very little background in Christianity, even though they're at a Roman Catholic university. The Bible is an interesting but strange and foreign book to them. And so they, in some ways, that's so wonderful because they come to the text with so few preconceptions. And we would go through the Pentateuch and they were fascinated by these stories. And they are, you know, really quite interesting stories just on their own level. But when we would get to the prophets, they just resisted. And they just say, it could not have happened like that. And it took me a while to figure out how to respond to that. Their response frustrated me because I just had never had a response like that myself. But I began to then ask them some things to try and help them see how this might have happened. And in the United States, in many schools still, but not all schools, children at the beginning of the day say the Pledge of Allegiance. You stand up and this is what it says. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Now, I know that because I said it every day from my first year of school, probably up until my 10th year of school. And I asked them, how many of you said the Pledge of Allegiance every day in school? And a significant portion of them did. I said, well, how many of you went to Catholic school? And again, a significant portion of them had gone to Catholic schools. And I said, well, based on what you know from the Pentateuch, what does the God of Israel call it when the people of God pledge their allegiance to something that isn't God? And of course, as undergraduates have always done, they begin to stare at their feet. But eventually somebody says idolatry. And I would try to follow up by saying, Well, let's leave to the side whether saying the Pledge of Allegiance is idolatrous. That's an interesting question, but not today's question. And I asked them, for how many of you is this the very first time you thought that saying the pledge might be idolatrous? And they all raised their hand. And I said, that's how it happened in ancient Israel too. Nobody woke up one day and said, today I'll begin to worship a false god. It happens through a set of very small, seemingly benign decisions you make, a set of compromises here and there, forgetfulness, and all of a sudden, you wake up and there's the prophet Amos screaming at you, and you can't recognize anything he's saying. That's how idolatry happens. And I, having explained it that way to them, I realized I need to explain this better to myself and more fully. And so I started to examine what are the practices or the habits or the decisions that believers make that hasten that turn to idolatry. And so the book kind of comes out of my own exploration of having to think about that, because I had to think about it for our students.
Kind of make me think about this line in Howard Watts' book that you sing one banal song and you recite the lame liturgy and all of a sudden you've killed your best friend. So
that's right. It's such a slow incremental turning that you almost never recognize it in yourself, which is, it's part of the reason why the prophets don't play a very big role in the book. And I've had a number of respondents to the book really press on that, because without question, the prophets denounce Israel's idolatry. They are not in favor of it. They describe it in sometimes horrifying detail. But the thing is that by the time the prophets are doing that, those incremental turns have already happened. The prophets don't have a good record of turning people back to God. It is really much safer theologically, spiritually, to never get in the position where you need to have a prophet turning you back. And that's really what I wanted to focus on, those points before people become idolaters, in hopes of getting them to stop and make the move back, turn back towards God. Because once you need a prophet, things are already in a very bad way.
So if we turn a little bit to the way you kind of address these questions, how can a believer possibly fall into idolatry? And you point out that there's a lot of silences in the pages of scriptures on these questions that you want to probe and you want to kind of explore. And for example, what does it mean that greed is idolatry according to Paul? Why are those dumb idols so appealing and so on? The question is, how do you work with these silences? What kind of questions do you ask to kind of lure out some sort of tentative answers?
I had a few touchstone places that I knew I had to cover. Deuteronomy, obviously, was one of them. And because I really tried to focus on the Shema as sort of the touchstone for that sort of point against which you can judge all sorts of practices and habits. Is it advancing that single-minded, wholehearted love of God that Deuteronomy 6 calls for? And as I unpacked, as I began to explore beyond that verse to simply look at the passage as a whole or as a larger chunk of things, there was this persistent emphasis on forgetting the Lord, forgetting Yahweh, and things you could do to avoid forgetting Yahweh. There was this anticipation that when the Israelites got into the land, there would be great temptations to forget all that Yahweh had done for them. And so I began to pull on that thread, and that that led to one of the chapters on forgetting and remembering and the importance of it, and the ways in which we become forgetful people. So that was sort of a fixed point. I knew I'd have to explore that. And then the other is that phrase in Ephesians and Colossians where Paul identifies greed as idolatry. Not that greed leads to idolatry, which of course is a theme that you will find in other places in scripture, but that sharp identification that greed is idolatry. And that's always kind of puzzled me. And I knew I needed to explore that and to try and unpack how and why that might be true. How might Paul think of that to be true? And and again, I got some resources from some friends who said, you know, in this text, there's this idea that creation, that the fall in creation is an act of greed. And that was such a helpful insight for me because it returned me to studying some more about the doctrines of creation and where the fall, how the fall might be thought of as an act of greed. And when I did that, it began to open up the Pauline idea that greed is idolatry because it becomes so closely tied to turning away from God then towards something else. Those two pieces were really helpful right at the beginning. The chapter on fear also kind of emerged pretty quickly because it was pretty clear that often the Israelites were driven to idolatry because of their fear of their neighbors, of Egypt or Assyria or one of the other powers, because treaty making, obviously, in that world involved making sacrifices to the other people's gods. And so often in the prophets, this is where the prophets actually were helpful in my task, in that they identified the fear and faithlessness that kind of went behind that. And of course, when I started exploring that, somebody reminded me of that great verse in 1 John, that perfect love, or love when it is perfected, casts out fear. And then the other chapters just kind of fell in line after that, I suppose. But often it was really a puzzling text, or a text that led me, a text about idolatry that led me to say, does this text reveal more about what happened? Can I press on this to find out what were the problems that led to the idolatry? And once I got on that, then other texts started to emerge. And I certainly don't think I've covered all the possible texts. These were the ones that then emerged over time for me. But you're right. It's sort of encountering a text or encountering an issue where scripture doesn't say much, if anything, and trying to figure out, well, where are the points that I need to look at in order to understand what isn't being said is sometimes as much as what is being said. And I guess this goes back to some of the remarks I made earlier on, is that very often it was a friend or a colleague in a conversation saying, you know, that reminds me of something else. And all of a sudden I had a way to fill in or to articulate what the text was getting at, but was also silent at. It, for me, of all the books I've written, this is the one where my dependence on scholarly friends was so important. I couldn't have done it. And not everybody knew that they were being helpful when they said something, but they always had something helpful to say.
It kind of sounds like a radical reformation kind of way to expound on scripture, that you kind of have to do it in community.
It is, and it was sort of a community that where they didn't always know they were helping me. Sometimes we were just talking about other things, or we were talking about the things they were interested in, and all of a sudden it occurred to me, that's important for me too. It, you know, of course, what's really interesting there is that it's what you're saying is exactly true for the Radical Reformation, but it's also true for monasticism, right? Those communities as well, that it's not a profoundly, not simply a profoundly Protestant thing, but it's also where Catholic communities, distinct Catholic communities, have also participated in this.
And you also have the what is it, census fideum.
Yeah.
I think it's called, yeah.
Yeah. And so, but in some ways it drove me back to, you know, some of my earliest work in reading and communion on the importance of Christian communities, both as places that nurture the things that will keep you from idolatry, but also as places where, if they go wrong, can be those agents that push you towards idolatry too.
As you were mentioning, this kind of fear that drives Israel into idolatry as a kind of political, a prudent thing to do as a political move.
Right.
And that depends on kind of the mood or ambience in a community,
exactly,
that leads you to idolatry.
Yeah, exactly. Even a ruler who might be afraid but is eager to be faithful at the same time can remain faithful, except when you've got 10,000 equally scared people telling you, you got to do something. And so you're exactly right.
One thing that you kind of identify, and this is perhaps like the most fun part of the book in a sense, is that you claim that curiosity or curiositas is a kind of habit of the mind that leads to idolatry. And so the question is, what on earth do you mean? Isn't curiosity the greatest thing?
You know, it's to me, it's a good example of how virtue and vice are kind of shadows. You know, that vice is kind of often a shadow of virtue, that it looks so much like it. And so that's why I kind of stuck with the Latin word curiositas, because on the one hand, in everyday, at least in English, perhaps in Swedish too, curiosity is almost always a good thing, right? You want your children to be curious. You want your students to be curious. But it's one of those things that has a dark side too, that a mind that simply wanders is not necessarily a mind that's going to stay fixed on God, yet a mind that is fixed on God also needs to be curious in the sense of what is the next step? How do I grow? How do I advance in my life in God? It's one of those things where, if you contrast it like with forgetting is never a virtue, it's always countered by remembering. Fear is never a virtue, it's always countered by love. But curiosity, you could point to the same thing and say, well, that's curiosity, but that's kind of good. And that's curiosity over there, and that's kind of dangerous. And so it's that one chapter where the same word has a sort of shadow side that's not helpful and can lead folks towards idolatry. And is so, you know, as I began to think about it, so prevalent, that sort of superficial curiosity is really one of the things that drives so much of our time and attention.
Yes, yeah. So we kind of live in the world, and you paint this out a little bit in the book also, I'll flesh it out a little bit. We live in a world where kind of certain techniques are implemented to keep us like kind of superficially curious and always kind of looking for the next show or the next series or the next whatever.
Right.
And there is this kind of forgetfulness, even if you talk about like very mundane things. I mean, who remembers even like these Game of Thrones things that everyone was so involved in and that everything like revolved around for a little period of time. And even more so, you could say about, if you have this kind of curious a gaze that always searches for the next thing. That's always flickering. You can't like really close in on the Lord.
It's a sort of restlessness. It's a curiosity that breeds restlessness. Yeah.
If we can reconnect it to the monastic thing, do you have the virtue of stabilitas?
Yes.
And to stay in one place and to be focused on one community, and opposite is the vagrant who kind of like just wanders around in different communities and never like really settles, never follows the rule.
Mm-hmm. No, that's exactly right. And, you know, there's a wonderful line at the beginning of Augustine's Confessions, you have made us for yourself, O God, and our hearts are restless until they rest in you. That curiosity, that sort of curiosity depends on restlessness, right? Because it has to never be satisfied, or it has to be satisfied for a little bit and then dissatisfied. And our world, our economy kind of depends on that, right? If we stop buying new things, many of us would lose our jobs.
Yeah. So you could say that there is one part of scripture that you examine a little bit, and it's Deuteronomy, where certain towns like en masse are led to idolatry and or led to abandon the Lord, forget the Lord.
Right.
So that's kind of like a thing that happens within a community, which the leaders are sort of responsible for. And could you say that the milieu we live in is itself kind of designed to make us idolatrous and or not to have kind of like these stable religious commitments? Or so, what do you think about that?
I think you're exactly right. The world we live in, and not just for Christianity, but for almost anything, is designed to maximize instability in the way that you were using that term, stability, because a restless person, an unsatisfied, a discontented person, all of those dispositions are kind of what feed our social and economic life. And not that we're sort of profoundly miserable. That's the sort of weird balance our society is looking for, is a sort of a constant level of low level dissatisfaction that keeps us wanting more, buying more, changing more, but not so much dissatisfaction that we're massively unhappy and want to change dramatically. And so it you know, I really liked your example of Game of Thrones, which for a while was all anybody talked about, and now there's something else, Succession, or another show, and there'll be another show after that, and there'll be another show after that,
and they're all Shakespearean and great.
That's right. That's right. But that's this sort of really weird world we're living in, that it demands certain levels of dissatisfaction and discontent, but not so much that we feel so bad we just turn to something radically different.
No revolution, just consumption.
Exactly. Yeah, and that's a really interesting line, that we would get so tired of certain things that we do something really radically different. And obviously, you see certain periods. Well, at least in our country, in the United States, the election of Donald Trump showed that maybe that balance that people thought was there isn't there. That the dissatisfaction has actually pushed people to levels of deep unhappiness that they were willing to do something extremely different. Not necessarily good, probably not good, but it was a sense that cultural balance that had been cultivated had missed a large number of people who were actually not just dissatisfied, but really unhappy. And I wanted something different.
Is it possible to avoid idolatry as a middle-class person?
Oh, boy. I read that question that you wrote, and I thought, ooh. So I want to be careful how I answer this. And I suppose in being careful, I may I may not say very much at all. Throughout the book, I really try to step back from identifying any particular person or movement or church as idolatrous. Not because I think everything is wonderful, I don't, but because in the course of doing this work, it became so clear to me that once the people of God have stepped over some line from not idolatry into idolatry, and we can argue about where that line ought to be, but once you've crossed it, the way back is so hard and so difficult, and there are so few people, so few examples of Christians making it back effectively, that I'm very hesitant to just say something like, no, it's impossible to avoid idolatry. Because to me, that would be a very despairing sort of claim. If you don't think of idolatry as that serious and it's relatively easy to repent of and reform, then you can identify all sorts of idolatries around you. But I think the one thing writing this book has led me to see is that that doesn't happen very often. There are very few stories of repentance from idolatry. So that's why I'm hesitant to say yes. But I also want to recognize that almost everything we've been talking about for the last 20 minutes or so has demonstrated how pervasive the opportunities are in our world, how easy it is to slip into them, and how hard it is to recognize that, and how challenging it is to try and stand against it. So I want to kind of recognize both of those truths and hope that all of us will be able to sort of avoid idolatry, but recognize that it may be really hard. And I shouldn't be the one. I am not a prophet, nor the son of a prophet. And I'm not the one to make that identification. But I also think that there are probably far fewer people out there who are prophets that should be making that identification either.
Yeah. It's always easy to kind of point out idolatry in others. Indeed. And hard to identify your own idols. So
yes, yes. So I try to step back from that activity just because it's, on the one hand, it's so easy. On the other hand, it's so dangerous.
But you do identify one idolatrous reality, and that is whiteness. What do you mean by that? And how can our gaze be turned away from this idol?
Of course, not long after finishing this book, in the United States, and I'm really only speaking for the church in the United States here, or about the church in the United States, you know, we not only had the election of a president who elevated a sort of very dangerous type of Christian nationalism to the fore, and distressingly, so many Christians jumped on board that, that nationalism seemed like a very easy thing to point to, and others had done it. So I felt that it was equally important to identify the ways in which my church, the church I attend, the denomination I'm a part of, had become wrapped up in the racism that is systemic to American life. That we Episcopalians are one of the whitest denominations in the United States, and that the thing that seemed to intersect so importantly with idolatry is that in ancient Israel, idolatrous practices never identify themselves that way at the outset, and then they become the norm. And so you lose the capacity for even seeing the possibility of idolatry there. And that whiteness had done that in the United States, that a white perspective on the world, that the perspective of white people, in particularly white males, was the way the norm was constituted. And it was really in the course of sitting with folks in my congregation who were responding to the murder of George Floyd and to wanting to do something in the midst of also being sort of structurally separated from each other in the pandemic. And a small group of us started to read and pray. And I began to hear in new ways the experience of my Black brothers and sisters. In this case, it was mostly Black sisters. And I realized how deeply involved, how normal my own reality was and how unusual it is for people who aren't white, for men, for people who aren't white men, that I slide through on ice skates and they experience friction all the time. Things that are simple for me are difficult, needlessly difficult for them. And so it became that connection to something that had become natural was really the way in to me seeing whiteness as sort of manifesting many of the characteristics of the way believers became idolaters. And so that seemed to be the right way to end the book. It is the chapter I'm least satisfied with, partly because I wanted to spend a little more time on it than I had, but also because it was one of those things that the more you dug into it, the more you saw there was to dig into. And so so at least for me as a writer of the book, it's really just a marker to say, here's where some more work needs to be done. And of course, more work is being done, but it's really a marker for me to say, don't forget about this. Come back to it. Pay attention to it. See how it is worked out in your own life and the life of the congregation you attend, and how and what can be done to pull the people of God away from seeing this as their norm, to refocus their eye on to allow the perspective of our non-white brothers and sisters to refocus our eye on Jesus. And so I feel that that's an enterprise I've just really started, not finished by any means.
So, these are not mutually exclusive alternatives, but do you think that is it a kind of a repentance of how we see the world, or is the repentance primarily tied to another idolatrous thing that you point out, greed? Should we start in like kind of an economic way, or should we start in the way we see the world and if you get the question.
Yeah, I think, well, let me speak for a bit, and then if you want to come back and reform and re-ask it if I've missed the point. We have a congregation of very accomplished people. It is, when confronted with a problem, our immediate response is, what can we do to fix it? And the Black women in our group said, really, what we want is for you to just sit in the discomfort for a little while. Mm. Action will have to happen, but sit in the discomfort so that you really absorb it, so that it gets inside of you and becomes a sort of constant. This is one of those dissatisfactions or discomforts that is a good thing to have because it keeps you from becoming complacent and self-satisfied. So that was what they asked, and that seemed an appropriate thing to do. Having And it's not like that ever ends, right? It's a sort of that runs alongside of, I think, this attitude, I would say, of a sort of kenosis, of a dispossession of privilege, of goods, of emptying, a self-emptying for somebody like me with enormous privileges and power to always be looking to dispossess, to be dispossessed, to share, to give away. And that has material, real material consequences as well. Sort of an attitude of letting other people share the power, that can be important too. But a dispossession as a sort of repentance then becomes a form of an attitude of dispossession, of self-emptying. I'm not quite sure it's self-emptying, but of being allowing God to dispossess me of the things that need to be shared.
Yeah, that seems like a kind of all-encompassing, in a sense that it's an attitude and something that has material consequences.
Yeah, right.
You can be dispossessed like the rich young ruler, and you can be dispossessed in other ways, yeah, as well.
That's right. Of course, Zacchaeus might be a good example, right, of that sort of dispossession. But you know, that's a project. That's a few sentences that I've said to you, but it's really a project, right? And it's both an individual work and a corporate communal work.
Yeah, that seems fair. I buy it.
And you know, I'm not obviously the situation in Sweden is a different situation. I can't presume to have insight into that.
Yes and no. I mean, we were kind of a homogeneous bunch for a very long time. So I guess the questions are kind of newly emerging now, I guess. Whiteness is not even a thing if there's no contrast to blackness or something else.
Right. No, I see what you mean. Yeah.
But I think it's never not been a problem, but it's an increasing problem, I think.
I see.
Mm-hmm. So we have two questions that we ask every guest on the show, and they are two little handy questions. The first one is, who is Jesus Christ?
Well, of course you can. I would certainly affirm all the things that the creed says, but if I were, that would not be a particularly revealing answer to somebody who genuinely doesn't know, who's asking this question both honestly and without a lot of background. And so to that person, I guess I would say Jesus Christ is the person who loves you as if you were God, who, and that there is nothing you can do to make him love you more, and there's absolutely nothing you can do to stop him loving you. That's the beginning of that answer. And then we can sit together and unpack some of those things. Who should we interview for this podcast? We were talking Bill Kavanaugh when his work on idolatry is done. There is a fellow in New York City, Mark Gornick, engaged in, I think, what the church in the United States and probably the world will look like in 30 or 40 years. He began working with storefront pastors immigrant congregations in New York and realized that they needed theological education and that they wanted it. And he started a seminary, and the only qualification for admission is that you are in ministry in the city of New York. And it is one of the most exciting places I have ever been in terms of what is going on there, in terms of thinking about theological education, of the way in which it is engaging in an urban context in a world that is urbanizing really fast. And what you see in New York will be the face of the church in 50 years across the United States and maybe even across the world. So he has his most recent book is called The Word Made Global. And so I'd recommend that. You know, if you can get Willie Jennings, almost anything he says is worth listening to. Maybe you've had him already,
not yet.
I think he's so wonderful and so probing and insightful to listen to. So I always enjoy that. Well, that,
and we could talk a little bit more about whiteness, I guess.
But also he's got some really interesting insights into theological education as well. And that's, of course, because of my new job. That's kind of what I'm focusing on. So those are three.
Three good suggestions. Thank you very much, Stephen, for taking time.
Oh, I was happy. It was a wonderful conversation. Thank you for being such a good interviewer.
Thank you. And thank you for being such a lovely guest.
Välkomna tillbaka till Aten Jerusalem. Välkomna till eftersnacket.
Hej, vad kul att ni är med.
Mm. Hoppas ni tyckte intervjun var bra och intressant, för det tyckte vi.
Vi satt just och pratade utanför inspelningen om att Steven är trevlig.
Ja, han lät så väldigt trevlig, tycker jag, på intervjun.
Han erbjöd mig att bo i hans lägenhet när man skulle komma till Berkeley.
Ja.
Och så.
Generös.
I gästlägenheten i och för sig, men ändå.
Ändå.
Precis. Och han också att han kör ju mycket på det här, att han lyfter fram det temat med vänskap väldigt mycket, med liksom att hans texter och alster liksom kommer fram mycket genom vänskap liksom, och
han var väldigt sympatisk samtal. På det sättet att liksom, ja, men det finns nog många som kanske inte håller med mig, men jag är beroende av vad andra scholars har gjort före mig och liksom relationer till andra. Så liksom att jag vill inte, han vill verkligen inte göra sig till fiende med folk för sakens skull, känns det som. Väldigt, väldigt sympatisk. Hur tycker du att den akademiska världen är? Jag vet, jag har ju viss inblick och att på sina håll kan det vara väldigt tävlingsinriktat och så, men jag tänkte så här, teologifältet kanske är lite snällare än många andra fält, men är det också ganska tävlingsinriktat och konkurrensdrivet och så?
Bra fråga. Jag är ju lite på ett sätt utanför det akademiska livet, för att jag är ju framförallt jobbar ju med andra saker och så, och håller på. Men man skulle kunna säga att det finns ju såklart konkurrens, och det är ju också så här, om man ska ha en doktorandplats i Sverige så är det ju ganska hård konkurrens. Alltså det finns ju få platser och många sökande och sådär. Och man måste ju, så att det är ju liksom, man måste hela tiden ha en edge på något sätt. Så om du, det räcker, har du skrivit en masteruppsats? Ja, men du måste ju också vara publicerad. Och är du publicerad? Ja, men man måste ju också ha internationella relationer. Okej, har du internationella relationer? Okej, vi har kommit på en ny regel. Du måste läsa 30 poäng filosofi också. Och så. Det är mycket så.
Ja, typ så.
Att, också att man höjer typ så här ribban hela tiden, känns som.
Svårt att... ens hinna med i den takten nya regler kommer på. Jag förstår vad du menar. Du har inte riktigt insider blicken på det, men jag tänkte om det så här generellt sett är snällare stämning mellan.
Alltså det är så här att till exempel det finns ju personer som om man tänker så här Roland Spjut och Fredrik Venell och sådana där personer, kanske särskilt Roland Spjut i mitt fall är ju väldigt så här uppmuntrande och typ tar sig tid så här och läsa ens texter och så. Jag har egentligen inte upplevt, jag har nog inte några negativa relationer till någon person i teologin så här, som jag har stött på, kanske någon enstaka, men men till exempel också så här Andreas Nolander som en annan person på Göteborgs universitet och Arne Rasmusson också för den delen har ju liksom varit väldigt så här stöttande och
ja, det finns
mycket erbjudit sig hjälp och så här. Men det var också kanske att de ser att just de här namnen som jag nämner också kanske ser någon sorts likhet eller så mellan mig och dem och så kanske.
Just det. Nej, jag bara tänkte så här att akademin, man hoppas att stämningen är bättre typ mellan teologer inom akademin än vad det är jämfört med typ inom medicinska akademiska fält och så där. För där är det väldigt mycket hugg i ryggen och liksom det finns mycket som inte är gott och mycket som inte är dygdigt. Ja, det var lite av en side note. Men för att prata om, istället för att bara prata om akademin, så prata om innehållet i intervjun. Så tänkte jag på en sak som jag känner mig träffad av och undrar om vi kan prata lite om. Det är det här med nyfikenhet kontra typ rastlöshet och att aldrig vara nöjd typ. För dels att jag känner igen mig i att vara en del av det här, vad ska man säga,
curiositas-gänget.
Ja, men lite så. Jag är en del av de här som lätt söker efter en ny distraktion eller liksom lätt uttråkad och rastlös och hakar ganska ofta på när det är någonting nytt som är i ropet. Så. Och då tänker jag att det kanske inte är så konstigt att jag är sådan när det är sådan som typ ja, men ni är inne på det intervjun också. Vårt ekonomiska system är lite byggt för att vi ska vara sådana varelser. Liksom, för att vi ska alltid vilja söka det nya och inte vara förnöjd. För, att man inte har det här med förnöjsamhet. Hur tänker du att man kan odla, nu tar jag ner kanske på en mer individnivå, men hur tycker du att man kan odla förnöjsamhet för att typ göra motstånd mot den här rastlösheten?
Bra fråga. Jag tänker så här att en praktisk sak är väl att man har barn typ, då kan man ju inte göra så lika mycket, utan då måste man ju nöja sig med mindre saker kanske.
Ja, man blir ju ganska förankrad i liksom här och nu då på ett sätt, eller så här att man inte, ja, nu går det in i det här med att ständigt ha distraktioner och att
om man har som en personlig regel för sig själv är att inte helt och hållet kanske undvika sin smartphone, men att kanske inte ha den uppe så mycket när ens barn är med. Liksom och så där. Det tänker jag, det är en ganska bra grej att inte bli så förströdd kanske.
Mm. Ja, det tror jag också. Det är så här bra praktik kanske.
Annars vet jag, det är jättesvårt så här. Jag tänker att det här är också någonting som egentligen det här bioförbudet som jag varit inne på förut förra året kanske lite grann, att som frikyrkan hade, att det är ju på ett sätt det handlade om också det här alltså att motverka förströelsen liksom, eller att bara söka så här kickar i sitt ytligaste känsloregister utan så att man liksom blir avdomnad inför det här, det djupare skeendena i ens liv liksom och så. Att det på något sätt där var väl kanske det man till viss del var ute efter i alla fall. Och vad pittoreskt det är att gå på bio
jämförelse
med samtiden liksom.
Nu borde vi ha biopåbud istället för bioförbud.
Ja. Verkligen.
För att det grundar oss i nuet att sitta där och se på bio. Ja, men visst.
Mm. Ja, men jag tycker att det är ju svårt liksom. Mm. Alltså, man får väl försöka odla någon sorts hälsosamt förakt för samtiden. Ja. Något sånt där. Det kanske inte lät så precis. Positivt.
Mm. Nej, men det här som vår kära vän Elil brukar säga, en balans mellan distans och närhet till precis. Samtiden. Är det inte så? Mm. Ja,
det är så. En dialektik mellan närvaro och distans.
Så var det. Mm. Mm. Det är, för er som inte läste Lyll kan jag då rekommendera den här Mot våldet som Anton har
ypperligt översatt.
Ypperligt översatt av vår kära Anton. Mm. Mm. Nej, men förlåt, det var en utvikning. Men jag tänkte på det just att så här, ja, det här med rastlösheten eller också att vi tänker på nyfikenhet som något gott. Och det tänker jag att det kan, och det säger han också, att det kan det verkligen vara, men att det är lätt att det har två sidor av myntet på något sätt. Mm. Det var den ena grejen jag tänkte på. Ja, vill du säga något? Mm.
Nej, jag vet det. Det finns ju... Man gjorde ju en distinktion där, tror jag, på medeltiden mellan lasten, curiositas, alltså att hela tiden söka efter det nya och liksom vara så här, nyfiken på det sättet, och studiositas, alltså att försöka studera och söka sig djupare liksom, och så här, och vara nyfiken på det planet, att vara liksom, nyfiken på ett fördjupande sätt, kanske man kan säga.
Ja.
Snarare än och då ytterst sett, alltså... Det var ju i teologisk mening då. Men man kan också överföra det på allmänhet. Alltså om man odlar liksom ett intresse för en viss sak och går djup på det, så kanske det är bättre än bara det här. Alltså att ha en blick som bara inte far kan fästa över på någonting.
Mm.
Ja, far över jorden.
Ja,
liksom.
Förstår. Mm. Och om man kan också lägga till en nyfikenhet kanske på andra människor och på deras liv och livsberättelser och sådär. Det tänker jag också att... det kan vara något gott att man, ja, men om man är i något sammanhang där man möter människor, att man till exempel då inte har sin telefon uppe som man kan fara över hela världen med, utan stannar upp i det mötet. Det är också ett sätt att använda sin nyfikenhet till något gott, tänker jag.
Mm.
Det är något annat än studiositas, men ja.
Så länge man inte blir en skvallertacka då, men det är ju... Det är ju the shadow side av den dygden.
Skvallet.
Eller att man blir så nyfiken på människor, att man blir så nyfiken på människöden att man bara måste prata om allt folk och vad de...
Jag fattar vad du menar, men det jag såg framför mig med det här, typ så här, om jag till exempel jag sitter med en äldre kollega så här, och hon säger något om att hon ska resa till Hälsingland. Och så frågar jag, men för att hon har släkt där. Och så säger jag kanske, berätta om hur det var när du växte upp i Hälsingland. Alltså den typen av fråga. Och så får man liksom livsberättelse. Jag menar inte att man måste sitta och skvallra om...
Nej, absolut, jag håller med. Men jag menar bara liksom, precis. Det var bara att jag ville lyfta fram skuggsidan av dygden. Mm. Att vara nyfiken på människor.
Ja, jag förstår.
Mm. Ja, vad skulle du säga? Den andra saken?
Den andra saken jag funderade på var... Du ställer frågan om, typ så här, går det att undvika att vara en avgudadyrkare? Om man bara är en vanlig person som lever i medelklassen, typ, tror jag det säger. Och han svarar inte jätterakt på den frågan. Vilket...
Det är oroväckande.
Det är lite oroväckande. Men också för att han säger så här att Bibeln är ganska hård kring liksom att det är svårt att omvända sig från avgudadyrkan, eller hur? Men samtidigt så finns det så mycket i vårt samhälle eller som lockar in oss på avgudadyrkans väg liksom. Men man blir lite dyster över den tanken kring att det är typ så här kanske så här nästan omöjligt att inte dyrka andra gudar. Men då undrar jag så här, Vart går gränsen mellan att dyrka andra gudar och att mer vara en brista i sin efterföljelse? Det vill säga typ att ibland är det ju så att vi inte kan. Jesus säger till Petrus typ, dit jag går kan du inte följa, säger han när han ska dö på korset. Typ. Men att liksom ibland så vet vi vad som krävs av oss men kan inte nå dit. Eller liksom, men det finns nåd för oss även när vi inte lyckas vara de lärjungar och efterföljare vi vill vara. Men hur det skiljer sig där från att vara avgudadyrkare?
Men jag tänker att han är inne på det också, att han vill ju inte dra, han vill ju inte dra den här hårda gränsen åt de här avgudadyrkare, för att han tänker just det på som en så här processgrej.
Mm.
Alltså att det är en process som man hamnar i, och han vill liksom inte dra riktigt den här gränsen så här exakt när går man över gränsen och blir en avgudadyrkare, och när är man bara liksom en så här en vanlig, att man bara kompromissar och håller på och liksom och är lite lam och ljum och sådär, eller vad man ska säga. För att han vill inte sätta sig till doms över det, tänker
Nej.
Jag.
Och det är väl i för sig sympatiskt.
Mm. Ja, men alltså så här, om man inte håller på att rättfärdiga det man gör, så kanske man är på rätt sida.
Ja.
Stängslet, kan jag tänka, ofta. Alltså, det är en sak att hålla på och kompromissa, men man vet att man gör fel, liksom.
Mm.
Och så. Och så får man bära den förödmjukelsen på något sätt.
Mm.
Försöka omvända sig igen och så. Men det är en annan sak att hålla på och rättfärdiga sig själv och liksom bygga ett stort system kring ens gärningar. Typ om man är otrogen eller något sånt där, att man då håller på. Jo, men alltså jag behöver det här för att jag... Och Gud tycker nog att det är ganska okej för att han vet hur mycket hårt jag arbetar på jobbet. Och att min fru lever inte upp till mina sexuella fantasier. Och liksom så här, att om man håller på så, då är man ju... ja, det är kanske inte ett jättebra exempel på avgudadyrkan, men det är alltså när man håller på och bygger sådana system kring sig själv, så kanske man är lite mer illa ute, kan jag tänka mig.
Mm. Ja, men
vad skulle du kunna vara? Ja, men det är som om man till exempel då, inte vet jag. Det är väldigt enkelt att peka på amerikaner i det här fallet.
Ja, för att de håller på att pledge allegiance to the flag. Hur sjukt är inte det? Men,
ja. Det är helt, helt vansinnigt. Också bara så här, men också där liksom Trump-hysterin som uppstått bland så här, vissa evangelikala. Då.
Ja.
Alltså, den är ju så intressant, för där har man ju så uppenbart, tycker jag då, gått över en gräns liksom. Och där jag läste någon så här, det var en så här liten artikel bara från Christianity Today om att pastorer typ så här rapporterar in att när de typ citerar Jesus ibland så här, typ så här, vänd andra kinden till, så kommer folk upp till dem liksom bara, var du fått den här liberala liksom liberala talking pointen ifrån, och så de bara, nej men jag citerar Jesus från Bergspredikan, och så de bara säger de typ, men det där är lite för svagt liksom, det funkar inte nu för tiden att göra som han säger typ, eller så.
Ja. De har ju gjort sig av med Jesus verkligen. Ja. Det är väl avgudadyrkan ändå. Men som sagt, det är lätt att peka ut andra.
Mm. Ja, visst. Men det är ju intressant, för de har ju verkligen avsatt den här någon sorts machoism och kommunalpamp, starke man, liksom grej på en piedestal som den inte, verkligen inte förtjänar.
Mm.
Ja. Peta ner Jesus därifrån, typ. Ja.
Sådana exempel är ju väldigt konkreta och talande, men det känns som att, som sagt, det är lättare att se. Det, jag tycker det är intressant är att Israels folk, de vaknar inte upp en dag och tänker, idag ska jag bli en avgudadyrkare, eller se att det är lätt att man inte ser det man själv gör som är en del av avgudadyrkan.
Men och en dag så står Amos där och bara skriker på en, och man fattar inte vad han håller på med liksom.
Ja. Ja, men jag tänker på det här också med hur vårt finansiella system kan få oss att bli avgudadyrkare eller röra oss åt det hållet eller sådär. Att vi sätter vår tillit till typ tillväxtekonomin och den finanskapitalismen på olika sätt. Liksom, att man,
det som är klurigt med penningen som avgud, det är att den, och det här tar jag från Pater Kagman, det är att den levererar det den lovar fram tills den inte gör det längre.
Alltså så den, man kan generera, ha den ett tag, ja, som sin God that keeps on giving.
Ja, precis. Mm. Kan skaka ur mycket, mycket gott ur den guldbilden.
Ja. Ja, det är sant.
Men till slut så kommer det, till slut så kommer den svika, och frågan är om vi är inne i stora sveket nu då.
Ja, men jag tänker lite där att på ett sätt så är det en kalldusch, ett uppvaknande för folk som har, att man har tänkt att det här, den här ständigt växande ekonomin, eller att kunna ha köpt en bostad som bara kan stiga i värde till exempel, att man liksom sätter sin tillit till sådana grejer och sen så faller det. Mm. Vad tänkte du på mer?
Jag vet inte, typ mysighet och god stämning kanske på en mer såhär lokal nivå kan ju vara en, kanske kan vara en avgud, eller så här att man peta ner Gud från den platsen han borde ha för att det är inte mysigt och inte skapar inte god stämning alltid liksom.
Tänker du i kyrkan eller i
i kyrkan tänker jag. Ja.
Just det. Nej, men jag tänkte mer om jag blir en avgudadyrkare, för att jag när jag går till jobbet inte skriker åt folk att de borde omvända sig, utan jag sitter där och fikar och har trevligt. Men det, nej, var inte jag där tänker, du menar.
Nej, jag tänker nog mer liksom på alltså att en gemenskap kan bli att man kanske att istället för att vi ska växa i helhet så blir det liksom så här att det är trevligt, det blir liksom ett sorts självändamål.
Mm.
Trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot.
Mm. Vi lanserar den så kan se hur stämningen blir.
Men ja. Men det, ja, den är också lite diffus att se när man har gått över en gräns där, eller vad man ska säga.
Man kanske mer kan använda det som en ett tankeexperiment i sina ta det här hem till era bönegrupper och fundera på som, vad är våra riskområden för att avguda dyrkan? Snarare än att se det som att man kan peka ut när man har blivit en avgudadyrkare.
Det är mycket lättare när man hade såna här, när folk hade så här små husgudar som de bar omkring på, för då kunde man ju väldigt tydligt se det liksom.
Jag. Här är ett stycke trä. Här är, det här gör vi en avgud av.
Ja. Vad tänker du? Har du någon mer som du tänker på?
Nej, inte sådär på rak arm. Men det är bara värt att fundera kring, tycker jag. Och sen liksom hur man... Jag tänker att det finns inte ett specifikt sätt bara hur jag blir av med min avgudadyrkan, utan det är samma sak som att försöka vara en efterföljare till Jesus. Liksom. Nej, men att botet mot avgudadyrkan måste ju att vara att vända sig mot Jesus och försöka leva i hans efterföljd tillsammans med de andra kristna i ens närhet. Liksom. Mm.
Jag kommer tänka på den här bra boken som du har läst i sommar. Som, jag tycker det är kul, vi hade bokcirkel. Det kändes som att det var roligt att den lyckades med att vara lite provokativ, den här boken, tycker jag också, i vår bokcirkel. Men hur som, jag tänkte att Elil har ju ett begrepp där som man gillar, kärlekens våld som man pratar i, att man kan tvinga en annan människa att bli människa eller att leva som människa på något sätt. Och det, i det betydelsen att man lever liksom självutlåtande och tar emot, lever liksom rättfärdigt självutlåtande,
självutgivande eller
självutgiven och tar emot liksom deras på något sätt hån och sådär, ja. Och samtidigt, och då på något sätt så tvingar man den andra att göra sig av med sina falska bilder eller sån här rättfärdiganden över det man utsätter den andra för.
Ja.
Och då begår avslöjande. Man ett sånt kärlekens våld som tvingar den andra att erkänna en som människa typ.
Och lite så här att man avklär våldet eller avslöjar vad den andra, man avslöjar den andres rättfärdiganden.
Så det kan man göra om man vill avvärja någon annan från avgudadyrkan kanske.
Mm.
Men det är lite svårt att göra så här rent spontant bara, kanske. Mm. Ja, har du något mer?
Nej. Vi får nog runda av där, så ska jag försöka sova i natt inför min stora dag imorgon.
Oh. Just det. Ladda för pigelinglassarna nu när man får på första dagen på skolan.
Man får det när man börjar universitetet också. Glass och
kanske några roliga samarbetsövningar. Kanske att ni sitter i en aula och ni får så här papper, en liten tidning i handen, och så sen så ska ni säga varandras namn.
Ja, det hoppas jag på. Ja. Det är så roligt också. Alla... Jag tror genomsnittsåldern för att börja läsa din barnmorska är typ på vad som jag har sett, 33-34 någonting. Det är roligt att tänka att massa vuxna människor håller på sådär. Ja.
Ibrahim, Annika, nej, jag kommer inte på honom. Ja, men det känns bra. Det känns kul också att vi är igång nu efter lite ofrivilliga sommaruppehållet. Kul att vi är igång igen.
Mm. Det är en spännande höst framför oss här i Aten och Jerusalem.
Ja, verkligen. Mm. Sådär. Och kom ihåg att om ni vill ha snabba uppdateringar och sådär, så kan ni gå in på vår Facebook-sida. Tryck en tumme upp. Och man kan också följa oss på Twitter, också känt som X numera. Vi är ju mot all så här namnrevisionism, så vi kommer fortsätta kalla det Twitter. Mm. Och där kan man också följa oss.
Ska vi kanske skaffa något mer? Jag lärde mig att förlåt, en utvikning. Jag lärde mig att Martin Scorsese använder X som symbol för död i sina filmer.
Så ja, det gör han ju.
Det kommer upp ett X och sen kommer snart någon att dö, typ. Och då tycker jag det är olycksbådande att Twitter heter X numera. Eller är det bara förebådande om att plattformen ska dö? Mm.
Det är lite förebådande, tror jag.
Mm.
Ja, hur som helst. Ja. Vi ses och hörs. Maila oss. Bli en patron. Mm. Och så vidare på patreon.com/katarinajerusalem.
Mm. Tack för idag. Ha det gött. Tack för idag. Hej.